Vi fortsätter då med del två i den här serien med reformationsföredrag. Och idag ska det handla om påvekyrkan. Påvekyrkan och ganska mycket om förhållanden mellan öst och väst. Både när det gäller romarriket i öst och väst och när det gäller den gamla kyrkan i öst och väst. När tiden var inne. I Galaterbrevet 4:4 står det: Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Detta vittnesbörd om frälsaren ger Paulus i sitt brev till Galaterna. Det var först när tiden var inne som Gud sände frälsaren till jorden. Tiden var inne när Gud hade förberett vägen för honom genom sina sändebud, profeterna och slutligen Johannes, som kom precis före Jesus. Gud, han hade givit ett löfte åt sitt folk om att han skulle sända frälsaren till dem. Ända sedan Adam och Evas tid hade Guds folk väntat på människosonen. De hade väntat på att Gud skulle infri sitt löfte om att sända Messias. Det var Gud som bestämde när tiden var inne för frälsaren att stiga ner till jorden. Gud använde sig av sin mäktiga arm med att lägga allt till rätta för sin son. När han kom så var arenan gjort klar. Gud hade till exempel använt sig av Alexander den store drygt 300 år före Kristus för att ge länderna kring Medelhavet ett gemensamt språk som var grekiska. Det fanns ett gemensamt språk och en gemensam kultur då Jesus kom. Det fanns ett nätverk av handelsvägar som från gammalt av alla gick genom Israel. Om ni tittar på en karta över Israels placering i världen så ser ni att det ligger bokstavligen mitt i världen. Mitt mellan tre stora kontinenter. All trafik som följde landvägen passerade genom Israel på något sätt. Gud använde sig alltså även av geografin för att förbereda vägen för frälsaren och spridningen av evangeliet. Vid Jesu födelse så var det romarna som styrde området som idag är staten Israel. Romarna fortsatte efter Alexander den stores erövringar i Mellanöstern och Asien att stabilisera det som då hade blivit romarriket. Medan Alexander den stores rike hade utgångspunkt i den grekiska kulturen i Makedonien och i de grekiska staterna, så hade romarriket sin utgångspunkt i det som först var republiken Rom. Romarna byggde riktiga motorvägar som knöt ihop alla de större städerna i riket. De byggde tiotals tusen kilometer med vägar. Och de största vägarna, de var kring 5 meter breda och de var stenbelagda som en riktig väg. Och detta gjorde det lätt att förflytta sig över stora avstånd. På detta sätt kunde också den romerska ledningen enkelt kontrollera sitt stora rike från Rom. Då Jesus befallde sina lärjungar att gå ut i hela världen och predika evangelium, så hade Gud redan förberett för denna expansion av kristendomen. Det fanns ett gemensamt språk, grekiskan. Det fanns vägar som gjorde att det gick att resa över land. och det fanns redan i de flesta större städer synagogor som en utgångspunkt för lärjungarnas missionsuppdrag. En annan viktig faktor för spridningen av evangeliet är det som kallas för den romerska freden, Pax Romana. Detta var en 200 år lång period av inre fred i Romarriket som rådde i åren 27 före Kristus till 180 efter Kristus, från kejsar Augustus till kejsar Marcus Aurelius. Under denna period levde människor i riket i relativ fred utan några större inbördeskrig, även om de kristna fick uppleva förföljelse som vi såg i det förra föredraget. Efter Pax Romana så började inre stridigheter att dominera i romarnas rike. Den inre freden, den var över. Och det kom en period på 200-talet som i historien kallas för det tredje århundradets kris i Romarriket. Det mäktiga romerska riket kollapsade ekonomiskt och militärt. Riket delades upp i olika delar och det hade ofta två kejsare samtidigt. Det invaderades och det blev pressad av olika folkstammar utifrån. Folkgrupper som hunnarna, gotarna, frankarna, vandalerna, burgundarna, anglarna, saxarna och jutarna, bland flera, pressade på riket från olika håll, och det sammanfaller med den europeiska folkvandringstiden som hade sin början på 300-talet. Stora människoskaror var i rörelse på kontinentet under åren 300-600 efter Kristus. Och det var på den här tiden att Romarriket brast i sina försvarsmurar och upplevde en inre kollaps. Kejsar Theodosius, han var den sista kejsaren som regerade över båda rikshalvarna samtidigt, öst och väst. Han var också den som officiellt gjorde den ortodoxa nicenska kyrkan, det vill säga den renläriga kyrkan, till rikets statskyrka. Den blev statskyrka vid kyrkomötet i Konstantinopel år 381 efter Kristus. År 395 delades det romerska riket slutligen i två delar. Den östra delen med en kejsare i Konstantinopel och den västra delen med en kejsare först i Rom och senare i Ravenna. Genom ett uppror år 475 störtades den västromerska kejsaren och det det maktvakuum som fanns i Rom redan sedan kejsar Konstantin flyttat huvudstaden till den östra delen av riket förstärkades efter år 425, då det inte längre fanns någon kejsare i Italien. De hade ingen ledare i Italien, i den västra delen av riket. Men biskopen i Rom, han fanns fortfarande där. Och han fick mer och mer makt eftersom tiden gick och människor kring Rom och inom kyrkan vände sig till honom för råd och vägledning. Frankarna, som var en germansk folkstam, hade på 400-talet trängt genom nuvarande Belgien in i Gallien. Frankarnas kung Klodvig, han hade en kristen hustru. Och hon fick Klodvig att döpa sig år 496. Tack vare detta fick Klodvig nu stöd av påven i Rom. Och genom erövringskrig lyckades han göra Gallien till ett frankiskt rike, det nuvarande Frankrike. Och när araberna efter erövringen av Spanien hotade att fortsätta sina erövringar norrut, blev de stoppade av frankarna och de besegrades år 732. Frankarnas mäktigaste kung var Karl den store, som regerade åren 771-814. Han erövrade nya områden i Tyskland och i norra Italien. Och vid hans död sträckte sig riket ända fram till floden Elbe. Karl den store, han stod i ett mycket gott förhållande till påven i Rom. Påven önskade att det västromerska riket skulle återupprättas. Och vid ett besök i Rom blev därför Karl den store av påven krönt till kejsare juldagen år 800. Och juldagen var på den tiden årets första dag. Denna händelse, att påven krönte kejsaren, stärkte kyrkans politiska makt. Genom att påven var den som satte kronan på Karls huvud, såg det ut som om kejsaren fick sin makt av påven. Och under resten av medeltiden krävde också påvarna att kejsare och kungar skulle lyda påven. För kejsaren var det också mycket värdefullt att bli krönt av påven. Kyrkan hade genom denna handling visat att den godkände hans erövringar. Och när Karl den store dog ärvdes riket av hans son Ludvig den fromme. Och efter hans död delades riket i år 843 mellan hans tre söner. Hans son Lothar fick kejsarvärdigheten och den mellersta delen av riket, som var norra Italien och en smal landsträcka norrut längs floden Ren ut till Nordsjön. En annan av sönerna fick västra rikshalvan som motsvarade det nuvarande Frankrike. Och den tredje sonen fick östra rikshalvan som motsvarar dagens Tyskland. Lothars rike blev snart splittrat i flera småstater, medan Frankrike och Tyskland, de finns kvar den dag idag. Senare blev den tyske kungen krönt till kejsare, och genom det upprättades det tysk-romerska riket, som bestod helt fram till Napoleon upplöste det år 1806. Det tysk-romerska riket bestod alltså kring 1000 år. Mellan kejsaren och påven så rådde det ofta strid. Båda två ville ha den högsta makten, både kejsaren och påven. Den mäktigaste påven, det var Innocentus den tredje, som regerade åren 1198-1216. Enligt hans uppfattning borde alla länder i hela världen med alla kejsare och kungar utgöra ett enda rike med påven som ledare. Hans mål var att ena alla folk, vilket i sig var en högvärdig tanke. Det hade varit bra om hans planer hade lyckats att ena alla folk på jorden. Men felet med hans planer var att påven i egenskap av kyrkans biskop ville ha världslig makt. Kyrkan har inte denna uppgiften att inneha och utöva världslig makt. Den har inte till uppgift att regera människorna genom yttre makt utan endast genom Guds ord. Senare påvar efter Innocentus hade inte lika stor makt som han hade. En påve blev tillfångatagen av den franske kungen och under 70 år bodde påvarna i Avignon i Frankrike och de var beroende av den franske kungen. Denna period kallas för påvarnas babyloniska fångenskap. Genom århundraden hade de östliga och västliga kyrkorna växt mer och mer ifrån varandra. Det fanns flera orsaker till att de gled åt olika håll. Den största och tydligaste skillnaden mellan öst- och västkyrkan, det var språken. I östkyrkan, vars viktigaste biskop satt i Konstantinopel, så var språket grekiska, det språk som Nya testamentet hade skrivits på. I västkyrkan var språket latin, romarnas språk. Det fanns också en skillnad i teologin mellan öst och väst. I öst spekulerades det mycket i Guds och Kristi natur, det vill säga om och hur Gud blev människa i Kristus. I väst så var man mycket mer pragmatisk. Man var mycket mer intresserade av praktiska frågor och den praktiska frågan hur människan blir frälst genom Kristus. Denna skillnad i fokus reflekterades också i troslivet. I öst lade de tyngdpunkten på det gudomliga mysteriet kring Gud och Kristi uppståndelse. Den triumferande glädjen över Kristi seger dominerade gudstjänsten. I väst så låg vikten på Kristi lidande, genom vilka han sonade människans synd. Huvudmålet med det personliga andakts- och gudstjänstelivet i väst var att ångra sig och få Kristi förlåtelse, medan i öst, där firade man Kristi seger. I östkyrkans gudstjänst, som kallas liturgi, framhölls mystiken kring den uppståndne Kristus. Gudstjänsten var detaljerad med många olika element och med tyngdpunkt på den triumferande glädjen människan äger i den uppståndne Kristus. Liturgin framstod som en del av den himmelska gudstjänsten som den troende för en liten stund fick ta del av på jorden. Och det här är bra, det här tror vi också om gudstjänsten. Medan i västkyrkan centrerade mässan kring att skåda det invigda brödet, och katolikerna de tror att brödet blir till Kristi kropp i det instiftelseorden läses, det som vi kallar för transsubstantiationsläran. Det blir Kristi kropp, det övergår från bröd till Kristi kropp och är inte längre bröd. Tyngdpunkten låg hos katolikerna i väst på mässan som ett återoffer på jorden för vår Herres offer på Golgata. Ett offer som människan igen ska göra. Och ju oftare mässan firades, ju mer av Kristi återlösande verk kom människan till del. Så ju fler mässor man firade, ju bättre var det. Mer frälsning fick man del av. Sedan fanns maktkampen mellan biskopen i Rom och patriarken i Konstantinopel. Patriarken motsatte sig att Roms biskop skulle ha någon viktigare position än de andra biskoparna i kyrkan. Detta ledde till att Rom och Konstantinopel ganska ofta exkommunicerade varandra. Det vill säga de bannlyste varandra regelbundet i loppet av den kristna kyrkans första 1000 år. En av de viktigaste av dessa tillfälliga brytningarna kom när påven Nikolaus den första vägrade acceptera Fotius som patriark i Konstantinopel år 863. Och en patriark, det minns vi från förra föredraget, det fanns 5 patriarker i kyrkan. 5 biskopar som var över de andra biskoparna, de kallades för patriarker. Medan i Rom så kallades det hela tiden för biskop. Men de var 5 patriarker i kyrkan. En i Rom, 4 i öst, en av dem i Konstantinopel. Fotius, Han hade blivit patriark efter en revolution som kastade patriark Ignatius. Både Fotius och Ignatius sökte Roms hjälp. Rom gav sitt stöd åt Ignatius och Fotius hämnades genom att fördöma kyrkan i Rom som irrlärig på 5 punkter. Första punkten var praxisen med att fasta vissa lördagar. Östkyrkan uppfattade detta som en förolämpning mot den judiska sabbaten och därför också mot Gamla testamentet. Detta hade ingen betydelse i västkyrkan. Nummer 2, ätandet av mjölk, ost, ägg och liknande mat under fastan. Östkyrkan håller fastan för en period då man ska avstå inte bara från kött utan från allt som kommer från djur. I väst avstår man enbart från kött. Nummer 3, västkyrkans krav om celibat för prästerna. I östkyrkan var det nämligen tillåtet för de flesta prästerna att gifta sig. Nummer 4, dopet och konfirmationen skildes från varandra i väst. Och nummer 5, någonting som kallas för filioque i den nicenska trosbekännelsen. Västkyrkan ändrade nämligen den 3:e paragrafen i nicenska trosbekännelsen. Där det står den helige ande och så vidare utgår från fadern och sonen. Och sonen, det var ett tillägg av västkyrkan. Östkyrkan protesterade och skulle heller vilja ha genom sonen att den helige ande utgår eller kommer genom sonen. Men mest var deras protest riktad mot det faktum att detta tillägg inte fanns med i originalet men hade lagts till av västkyrkan utan östkyrkans godkännande vid kyrkomötet i Toledo år 589. En följd av denna protest blev dock att påven i Rom gick tillbaka till den gamla romerska bekännelsen, den apostoliska trosbekännelsen, för att inte stöta sig varken mot öst eller mot frankarna i väst, i västriket, de som hade kämpat för tillägget till den nicenska trosbekännelsen. Sen påstod Fotius också att Roms krav på överhöghet, det var grundlöst. Det fanns ingen orsak varför Roms biskop skulle ha högre makt än de andra biskoparna, än de andra patriarkerna. Om Roms argument skulle följas, menade Fotius, så borde Jerusalem ha överhöghet bland biskoparna, eftersom inte bara Petrus men den inkarnerade Herren själv hade varit ledare och martyr i Jerusalem. Så om någon skulle vara högre än de andra så borde det vara biskopen i Jerusalem. Trots alla dessa motsättningar mellan Rom och Konstantinopel slutade det med att Ignatius blev återinsatt som patriark med det löfte att Fotius skulle bli hans naturliga efterföljare. Kyrkopolitik, med andra ord. Fotius, han var i övrigt en av de största lärarna i östkyrkan. I sitt teologiska mästerverk om den heliga andes mystik skriver han om faderns företräde inom treenigheten och kallar det absurt att säga att den heliga ande utgår från sonen. Han menade att fadern stod över sonen och anden. Denna villfarelse delade han med resten av östkyrkan. Att det fanns en skillnad mellan de tre personerna i treenigheten. I öst lär man att fadern är över sonen och den heliga ande. Att det skulle finnas en skillnad. Det lär inte vi, det lär inte Bibeln. Och det lärde heller inte västkyrkan. Och därför lade de till och sonen i Nicenska trosbekännelsen. Men striderna mellan öst och väst, de var inte över. Den stora svårigheten i relationerna mellan öst och väst var att Konstantinopel inte accepterade de ökande anspråken från påven på överhöghet, eftersom de mindes den tid då påven inte framsatte sådana krav. Han hade inte alltid sagt att han skulle vara högre än de andra. Men han hade börjat säga det. I öst mindes de att det brukade inte vara så. Bråket på 800-talet, det tog slut i och med Fotius död år 897. Sen var det lugnt en stund. Men på mitten av 1000-talet återupplivades anklagelserna av patriark Mikael Cerularius, som dog år 1058. Och han återupplivade anklagelserna mot dåvarande påve Leo den IX i Rom. Patriarken anklagade västkyrkan för att göra prästernas celibat till en lag, och han anklagade dem därför att de firade nattvarden med det ojästa brödet. Östkyrkan menade att det ojästa brödet hörde till det gamla förbundet och att man i det nya förbundet borde fira endast med jäst bröd som ett symbol på Kristi blod. Påven försökte lösa striden genom att sända en av sina kardinaler till Konstantinopel. Men denna kardinal var en så stark motståndare mot både det gifta prästerskapet i öst och patriarkens auktoritet över kyrkan i öst att han gjorde bara sakerna ännu värre. Han anförde starka personliga anklagelser mot patriarken, och han jämförde honom med djävulen och hans änglar. Detta ledde till att år 1054 exkommunicerades patriarken av påven i Rom, med den påföljd att patriarken exkommunicerade påven och västkyrkan med dessa anklagelser. Filioque och sonen, bruken av det ojästa brödet, de krigsliknande kläderna som biskoparna i väst använde, att de rakade sina ansikten, att de åt kött på onsdagar, att de fastade på lördagar och datum för påsken var de heller inte överens om. Denna brytning visade sig bli den slutliga brytningen mellan östkyrkan och västkyrkan. De försonades aldrig igen efter det här. Och detta har sedan blivit känt som den stora schismen. 16 juli år 1054. Det har sedan den gången funnits två formella försök på försoning. Först vid kyrkomötet i Lyon år 1274 och vid kyrkomötet i Firenze år 1439. Ingen av dessa försök lyckades, och till denna dag leder påven i Rom och patriarken i Konstantinopel sina respektiva kyrkor åtskilt från varandra. Efter schismen uppstod det därmed två katolska kyrkor. Den grekisk-katolska i öst och den romersk-katolska i väst. Ordet katolsk, det betyder universell eller alltomfattande. Och båda kyrkorna gjorde anspråk på att vara just det, alltomfattande. Den grekisk-katolska kyrkan kallar sig själv för den ortodoxa, den renläriga kyrkan. Och den romersk-katolska kallar sig enbart för den katolska kyrkan. Den gör nämligen anspråk på att vara den enda rätta, alltomfattande kristna kyrkan i hela världen. I själva verket kunde ingen av dessa kyrkor längre kallas för renlärig eller ortodox eller alltomfattande katolsk, eftersom det tilläts många villfarelser i båda kyrkor. Därför har heller inte ordet katolsk längre betydelsen bekännelsetrogen i vårt språk, utan det är vanligen vad vi kallar påvens villfarande kyrka, kyrkan i Rom. Med rätta opponerade sig östkyrkan mot biskopen i Roms krav på överhöghet jämte de andra biskoparna i kyrkan. Men vad grundade biskopen i Rom sitt krav på? Varför kom han med ett sådant krav? För det första grundade Rom kravet på bakgrund av Jesu ord till Petrus i Matteus 16, 17-19, där Jesus säger: "Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen." Kravet framsattes på bakgrund av dålig språkkunskap i grekiska. Klippan som Jesus talar om är det som Petrus har sagt i versen före. Jesus svarar alltså på något som Petrus redan har sagt. Petrus sade om Jesus i vers 16: "Du är Messias, den levande Gudens son." Klippan som Jesus syftar på är alltså den bekännelse Petrus ger om Jesus som Messias, Guds son. Det är det som är klippan, den bekännelse som Petrus ger. Jesus säger att han ska bygga sin församling på denna bekännelse till Messias, till Jesus som Guds son. Och det är till en sådan församling han ger makten att binda och lösa människor i deras synder. Kort sammanfattat så kan man säga att påvekyrkan har sitt ursprung i dålig exeges, i dålig text- och skriftförståelse. Men det var förstås inte allt att de byggde det på det här stället i Matteus. Det fanns andra saker också. Bland annat läran att apostlarna ger vidare sin auktoritet till sina efterföljare. Det ledde till den slutsats att Petrus högsta myndighet hade bevarats genom biskoparna i Rom. Eftersom Petrus enligt traditionen var den första biskopen i Rom. Och allt eftersom vördnaden för helgon som hade dött martyrdöden blev viktigare och viktigare med åren, så fick Rom en särskild position som den stad där två viktiga apostlar hade dött. De menar att Petrus och Paulus dog martyrdöden i Rom. Förföljelsen mot de kristna under kejsar Nero drabbade också de kristna i Rom extra starkt, och de fick sedan en särställning på grund av det lidande de hade fått utstå. Enligt traditionen sägs det också att staden Rom grundades av aposteln Petrus. Och det är den enda stad som det påstås har grundats av en apostel. Och sedan bidrog också storleken på staden Rom och storleken på kyrkan i Rom till att stärka biskopen där. Det var en väldigt stor stad redan på den tiden. Och det var en stor kyrka. Det fanns många kristna där. Det var en viktig stad i kyrkan. Och efter ediktet av Milano år 313, som kom under Konstantins regering, så sökte även kejsarna ofta råd i andliga frågor hos just Roms biskop och inte de andra biskoparna. Sedan fanns det språkskillnaden mellan öst och väst. Det latintalande väst kunde under ledning av Roms biskop ofta skära igenom i de teologiska lärostriderna som gjorde det grekisktalande öst handlingsförlamade. Orsaken till detta var att latin är ett enklare språk med färre nyanser än grekiskan, och därmed finns det färre språkliga detaljer man kan haka sig upp i. Det var enklare att vara kristen i väst. Färre detaljer. Det var därför lättare för väst att ha en viss utveckling, en progression i den teologiska utvecklingen, medan de i öst stannade upp och stampade på samma ställe teologiskt. De kom aldrig förbi Filioque och sonen. Det fanns 5 städer vars biskopar hade högre makt än de andra. Dessa 5 var patriarker. Och dessa städer var Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia och Jerusalem. Av de 5 patriarkiska städerna var Rom den enda som låg i väst. Detta hade till följd att Roms biskop utövade makt över ett mycket större territorium än vad de andra patriarkerna gjorde. Sedan fanns det också en skillnad i deras missionsverksamhet mellan öst och väst. Biskopen i Rom, han lyckades med missionen bland de barbariska stammarna i väst, nord och nordöst. Medan patriarkerna i öst inte hade samma framgång bland persarna och senare bland muslimerna. Där var det svårare att driva mission. När västriket kollapsade under invasionen av barbarerna så lämnades kyrkan som den stora samlande kraften i samhället. Både i riket, likaså hos de kristna barbarerna, de som invaderade, han ofta blir kristna på vägen in i riket. Att patriarkerna i öst förlorade landområden till islam och det vedvarande trycket på Konstantinopel från folkskaror östifrån, det bara ökade makten ytterligare till biskopen i Rom. Han blev starkare och starkare och starkare med åren som gick. Östkyrkan, den kompenserade för sina förlorade landområden i söder till muslimerna genom att erövra ny mark i norr. Så tidigt som på 300-talet sändes missionärer från Konstantinopel till Balkan som arbetade där bland de slaviska folken. Kung Rostislav, som regerade i det som motsvarar dagens Kroatia, skrev år 862 ett brev till patriarken i Konstantinopel. Vi slaver är enkla människor och vi har ingen som kan lära oss sanningen. Därför ber vi er sända någon till oss som kan lära och undervisa oss i hela sanningen. Och från Konstantinopel sändes då bröderna Kyrillos och Metodius. Det låter kanske bekant. Kyrillos. Dessa bröder, de föddes i Thessalonika i dagens Grekland. Och de hade avsagt sig all världslig ära för att bli munkar och präster. De översatte evangeliet och den östliga liturgin till det slaviska språket som vi idag kallar för fornkyrkoslaviska. Det är ett särskilt språk som fortfarande existerar inom den ortodoxa kyrkan i dessa länder i Balkan, fornkyrkoslaviska. Detta språk används fortfarande i kyrkor här i dessa områden. Deras biblar är till exempel fortfarande på detta gamla språk. Bröderna, de uppfann ett alfabet som fortfarande används i de flesta slaviska språken, det kyrilliska alfabetet. Deras mission som påbörjades år 863, det hade stor framgång. De hade mycket framgång med sin mission norrut, Östkyrkan. De påbörjade nämligen ett mönster i Östkyrkan med att fira gudstjänst på lokalspråket. De firade alltså gudstjänst på det språk där de kom, så att invånarna förstod. Till skillnad från väst, där latin var kyrkospråket överallt, där de missionerade och etablerade kyrkor. Det största ortodoxa missionsfältet, det var Ukraina och Ryssland. Och detta blev senare den rysk-ortodoxa kyrkan. Vi vet inte exakt när kristendomen kom till Ryssland, men det första viktiga steget mot att etablera en kyrka där, det var dopet av kejsarinnan Olga vid ett besök i Konstantinopel år 956. Hennes son, han förblev en hedning, medan hans son igen, Sankt Vladimir av Kiev, som levde år 956 till 1015, han blev döpt år 988. Och han sände bud efter bysantiska missionärer och tvingade sitt folk att acceptera kristendomen. Och det genomfördes massdop i floden Dnieper. Den slaviska bibelöversättningen användes av prästerna i undervisningen, och en lätt omarbetad variant av det gamla slaviska alfabetet, det blev ryssarnas alfabet, det kyrilliska alfabetet. Efter den mongolska invasionen och efter Konstantinopels fall år 1453 skiftade makten från Konstantinopel till Moskva inom Östkyrkan. Den ryske kejsaren gifte sig med dottern till den sista bysantiske kejsaren, och han menade att Ryssland var den andliga efterkommaren till det bysantiska riket, till Österriket. Österriket och det bysantiska riket, det är samma sak. Det blev sagt att Moskva var det tredje Rom som skulle stå för alltid. Kejsaren, han tog titeln tsar efter latinska Caesar, och denna myt att Moskva var det tredje Rom och aldrig skulle förgå, det inspirerade det ryska riket. Biskopen i Moskva, han blev sedan patriark och den rysk-ortodoxa kyrkans överhuvud. Efter skismen år 1054 så var det inte mycket kontakt mellan öst och väst. Men det fanns kontakt några gånger. Och en negativ kontakt mellan dem var det fjärde korståget åren 1202-1204, som erövrade Konstantinopel istället för att erövra Jerusalem. År 1453, då var det turkarna som då regerade i den muhammedanska världen som erövrade Konstantinopel och som fortsatte med att övervinna Balkan. De fortsatte att hota det tysk-romerska rikets östliga gräns helt tills de led nederlag vid Viennas portar år 1683. Men den kristna kyrkan i öst, den överlevde under dessa år i Balkan. Och den blev, precis som kyrkan hade blivit i Rom när kejsaren flyttade därifrån och riket kollapsade, så blev det som likadant här. Kyrkan blev mittpunkten för livet till det erövrade folket. Under denna tid när Konstantinopel hade erövrats av muhammedanerna så flydde många lärare och intellektuella från Österrike till Italien. Detta sammanföll med den epok i Europas historia som vi kallar för renässansen. Det var en tid då man återvände till de klassiska språken, till den klassiska kulturen och traditionen, det vill säga framförallt till grekiskan och allt som hade med det grekiska att göra. Detta lade i sin tur grunden för den lutherska reformationen genom det att det undervisades i grekiska på universiteten och Nya testamentet blev tillgängligt på grundspråket. Flukten av grekiska lärda män från Konstantinopel till Rom, det var en starkt medverkande orsak till att den lutherska reformationen kunde äga rum. Det blev igen möjligt att ifrågasätta den romerska kyrkans auktoritet när man hade Bibeln på grundspråket att peka på. Detta visar att Gud, han hade hela tiden sin hand på historiens gång, på historiens utveckling. Sedan lite till sist om Västkyrkans missionsverksamhet. Påven Gregorius den store, han var en mycket ivrig missionsvän. Han hade för innan han blev biskop velat bli missionär i England, men han hann aldrig det. Men han skickade senare abboten för ett kloster i Rom, Augustinus, till kung Edilbert av Kent, som själv var hedning men gift med en kristen prinsessa. Kent var ett av de små kungariken som England på den tiden bestod av. Kungen lät Augustinus och hans följeslagare slå sig ner i den stad som senare fick namnet Canterbury. Denna stad är fortfarande centrum för den engelska statskyrkan. Kungen själv blev döpt vid pingsten år 597. Och vid julen samma år döptes sedan 10 000 personer på en och samma gång. Från England kom på 700-talet missionären Winfrid, eller Bonifatius, först till Friesland och sedan till Tyskland, där han i Hessen fick döpa tusentals hedningar. I Hessen fanns en gammal ek som var invigd åt asaguden Thor. Bonifatius beslöt att fälla denna ek för att visa hedningarna hur maktlösa avgudarna var. Hedningarna väntade sig att Bonifatius vid första yxhugget skulle träffas av Tors blixt. Men när eken föll och ingen olycka drabbade Bonifatius var deras förtroende för avgudarna rubbat. Bonifatius använde sedan eken vid byggandet av ett kapell. På sin ålderdom tog Bonifatius åter upp verksamheten i Friesland där han fick döpa många. Efter en tid blev han överfallen av hedningar och led martyrdöden år 775. Han har blivit kallad Tysklands apostel. Frankernas rike förde många erövringskrig och i samband med erövringarna bedrevs också mission. De kom alltså samtidigt med svärdet och med ordet. De missionärer som sändes ut, de var representanter för kejsaren och de hade därför också till uppgift att utvidga hans makt. Kejsar Ludvig den fromme, han stod i förbindelse med en dansk kung som hette Harald. Denna hade blivit fördriven från sitt land och fick beskydd av kejsar Ludvig som lovade att hjälpa honom om han först blev kristen. Kung Harald i Danmark döptes år 826 och återvände sedan till Danmark. Kejsaren skickade en präst med honom så att Harald och hans folk skulle kunna få undervisning i kristendomen. Denne präst hette Ansgar. Och från hans arbete spreds kristendomen till resten av Norden och även till Finland, som var ett mål både för östkyrkans och västkyrkans expansion. Och det betyder att nästa gång så måste vi ha ett föredrag om kristendomen i Finland innan vi kommer till reformationen. Så nästa gång blir det om kristendomens första tid i Finland, hur den kom hit, hur det var innan reformationen hann hit från Tyskland. Jag ska ta och läsa här från familjens aftonbön i bibelkalendern. Vi ska be. Vår Herre och Gud, alla heliga önskningar, allt gott råd, alla rättfärdiga verk kommer från dig. Ge åt oss som är dina tjänare den frid som världen inte kan ge, så att våra hjärtan blir villiga att följa dina bud. Försvara oss också mot fruktan för våra fiender, så att vi kan leva i frid och stillhet. Detta ber vi om i förtröstan på Jesus Kristus, vår frälsare, och hans förtjänst, som lever och regerar med dig och den helige ande, en Gud, nu och för evigt. Amen. Så ber vi Luthers aftonbön. Jag tackar dig, min himmelske fader, genom Jesus Kristus, din älskade son, för att du i nåd har bevarat mig denna dag. Jag ber dig, förlåt mig alla synder som jag har gjort mot dig, och bevara mig denna natt i din nåd. Jag överlämnar mig med kropp och själ och allt i dina händer. Låt din helige ängel vara med mig, så att djävulen inte får någon makt över mig. Amen. Vaka över oss, Herre, himmelske fader, och bevara oss för allt ont, både till kropp och själ. Ge oss nåd att i denna natt trygga vila under ditt beskydd. Och när slutligen vår sista afton kommer, låt oss då få insomna i din frid. Att vi må uppvakna till din härlighet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Må den evige Gudens välsignelse vila över oss. Hans ljus leda oss. Hans närvaro skydda oss. Och hans frid förena oss. Amen.